A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Då kör vi, va?
Ja.
Låt oss.
Ah, fan vad gött. Äntligen är det dags att spela in igen.
Det är det verkligen. Vi har spelat in ganska länge, vill jag säga. Och det var därför jag började med en suck. För Ina sa att det kommer inte vara med i podden. Nej, det var inför snack.
Ja. Ah, det var
du var
det.
Väldigt, väldigt nöjd med ett skämt om mina blåa tights.
Ja.
Jag tror att det är de du är ledsen över.
Men det var ju ett skämt om blåa tights i 25 minuter vädersnack.
Ja.
Det är kallt. Vilken vinter var det? Det snöade nu igen. Var det den eller förra?
Ja, det var ju inte jättebra.
Nej.
Men det som var bra var ju att du har gjort 100 000 intervjuer om brädspel.
Ja,
eftersom att du älskar brädspel och att du har ställt upp på alla intervjuer när alla har ringt. Och vill gärna att det ringer fler, sa du. Och då så sa jag, misströsta inte Mia, nästa år så kanske årets julklapp är blåa, tajta jazzbyxor. Och då blev du jättearg på mig.
Det var att ta i. Men det var ett snyggt sätt att få in ditt skämt så här i efterhand.
Och precis som när du sa det första gången så är det otroligt gulligt att du börjar småskratta någon 20 sekunder ungefär innan du säger de blåa tajtsen.
Ja.
När du vet vart du är på väg.
Är det den roligaste inre synen du har haft på länge?
Det är väldigt roligt. Speciellt att se dig halka runt i snön nu. I vinterskor och blåa, tunna små. Yes, nu blev det ledsamt nästan. Nu blev det flickan med svavelstickorna. Kul. Nej, du har väl långkalsonger, Mia?
Blorolig. Ja, det hade jag säkert.
Blorolig.
Ja, hur är det med er då?
Jo, tack. Som frågar. Det knallar och går.
Ja.
Nej, utmärkt. Jag känner att jag har koll på den här jävla månaden.
Du har det? Ja. Fy fan vad gött.
Ja, det är gött.
Den är i Göteborg.
Vad sa du?
Den är i Göteborg.
Jo, den är i Göteborg, men framförallt det har köpts typ kanske 2 presenter på interwebs. Och då känner jag mig redan så här, ahead of you.
Ja.
Så har du ju koll på den här månaden?
Ja, men december. Man får ju liksom försöka vara lite proaktiv i december. Bara beställa något rötet.
Ja, just det. Jag skulle ju gå på stan. Jag tvingade min kille att gå på stan i lördags. Och alltså, det var flera veckors kampanj. Och sen när vi kom till stan så visade det sig att det var ju den Black Friday-helgen. Så att det var ju helt fruktansvärt.
Ja, nej, det går inte.
Fick jag ta tillbaka allting jag hade sagt om hur kul det skulle bli att gå på stan.
Ja, nej, det går fan
sämsta
inte.
Idén.
Ja. Fy fan.
Det var en annan anekdot.
Ska du berätta vad du ska prata om?
Ja,
där finns det substans.
Det vore väl lämpligt. Jag ska prata om att överleva på ett enda sorts livsmedel. Mm. Förstår man då vad jag menar?
Ja, 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 absolut. Mm. Hasch och vatten, tänker jag.
Men det är ju två.
Ah, sant. Mm. Det är alltså vad man väljer bort från vatten. Men ja. Vatten måste man ändå ha för att överleva, men så stryker man det. Ersätter det med något.
Just det.
Ja, svinbra ju. Mm. Jag ska prata om översättningar av filmer och tv-serier.
Åh, spännande. Mm,
intressant. Jag har ju aktuella den här veckan. Och det har ju duggat jävligt tätt med ganska bitiga nyheter som också har blivit till jävligt rejäla flashbacktrådar på sista tiden. Teslas stämning av Transportstyrelsen. Oh. Att antalet ADHD-diagnoser har ökat med 1700% i Stockholmsregionen de senaste 15 åren. Otroligt. Att den otroligt älskvärde och storslagne Shane McGowan har gått före. Och att Jimmy Åkesson vill riva moskéer. Och det är ju spännande nyheter och trådar allihop.
Det hade varit så roligt om du sa... Vad sa du innan Shane McGowan?
Otroligt älskvärde och storslagna.
Ja, jag tänkte lite ett tag att du skulle säga Kissinger.
Ja, det var roligt. Har ni sett det Twitter-kontot eller?
Nej.
Is Henry Kissinger dead yet? Som har funnits i 10 år.
Ja, jag tror fan det är 100
varv. Ja, ja, ja. Men när de äntligen fick skriva yes i caps, det var ju en glädjens jävla tid, får man väl ändå säga.
Ja.
Ja. Nej, inte riktigt lika älskvärd Kissinger. Men han är ju också stendöd. Ja. Mm. Alltihop det här är ju väldigt spännande nyheter och man hade ju kunnat riffa på någon av dem. Men jag har valt att ta en lite annan väg. Eftersom att jag får välja själv har jag valt att gå bögvägen. Mm. Närmare bestämt till bögiga runor. För jag läste då en artikel på Göteborgsposten för ett kort tag sedan. Och rubriken var 3 runstenar med HBTQI-budskap hittade. Och här ser man ju framför sig att en viss kategori flashbackare går upp i någon slags inverterad brygga när de läste det här. Hur snålvattnet rann till i mungiporna när de gjorde sig redo för ännu en attack mot HBTQP-lobbyn och deras förbannade propaganda. Så trodde man att det skulle bli. Jag känner att rubriken lovade mig att det skulle bli så. Men det var någonting annat som hände. Och nu läser jag artikeln som GP släppte till tryck då. Så här står det. Det här är rubriken. 3 runstenar med HBTQI-budskap hittade. Brödtexten lyder så här. 3 brunstenar. Det var det ändå. Nej, har någonting. 3 runstenar med HBTQI-budskap har hittats i Sverige, rapporterar Biblioteksbladet. Det är forskningsprojektet Queerlit som drivs från Göteborgs universitet som har gjort fynden. För 3 år sedan inleddes projektet Queerlit, vars syfte är att samla in titlar med HBTQI-tema och göra dem sökbara och lättillgängliga i en databas. Projektet drivs från Göteborgs universitet och i projektgruppen ingår bibliotekarier, forskare i litteratur, en forskare i biblioteks- och informationsvetenskap och en systemvetare. Mm. Vi har inte haft någon tidsbegränsning. Det äldsta vi har med är 3 runstenar, även om de egentligen inte är böcker, säger Sebastian Lönnlöv, bibliotekarie i projektet till Biblioteksbladet. Runforskare har tolkat runstenarna och enligt dem ska inristningen handla om ett hot om ergi, vilket beskrivs som ett omanligt beteende och sägs drabba den som förstör stenen. Ja, det här var artikeln.
Uh-huh.
Och det här verkar handla om Björketorpsstenen, Stentoftstenen och Salebystenen. Och om man kikar på den första av dem då, så lyder inskriptionen så här. Mäktiga runers hemlighet dolde jag här. Kraftfulla runor. Den som bryter detta minnesmärke ska ständigt plågas av ergi. Svegfull död ska träffa honom. Jag spår fördärv.
Ja, du är en bög om du pajar stenen.
Ja.
Och när då ska du få bögstryk.
Ja, precis. När jag hade kommit då så här långt i mina studier så tänkte jag exakt som ni gjorde. Och även en till sak då som trådstartaren Le Tigno skriver. Runstenen är alltså känd sedan många år. Och den innehåller en förbannelse som går ut på att den som förstör stenen ska bli bög och dö. Detta framställs nu som att runstenarna innehåller HBTQI-budskap. Och det framställs även som att Queerlit har gjort en stor upptäckt. Mm-hmm. För projektet är ju, det har ju precis som ni säger inte hittat någon jävla runsten som GP då skriver, utan den verkar ha hittats för minst 100 år sedan. Jag har inte hittat någon exakt tidpunkt, men gudarna ska veta att jag har försökt. Jag har mejlat till någon sån jävla riksarkiv och skit, men det har jag inte fått något svar. Dens inskription då, det som kallas för det här HBTQI-budskapet av GP, att den som förstör stenen ska bli bög och därför dö. Mm. Den tolkningen verkar inte heller vara någon nyhet. Jag kollade Wikipedia för den här Björketorpstenen. Mm. Och den delen i artikeln lades till av användaren Mr. Rund, eller M. Rund, den 26 oktober 2012.
Okay.
Jag såg också att Harrisonarna skrev om det samma år. Så var i själva hittandet eller upptäckandet eller fyndet ligger, känner jag spontant, är lite oklart.
Ja, just det. Det borde snarare varit då vi vill lyfta fram den här Böglebögstenen.
Ja, de
för
har...
den tycker vi har fått för lite uppmärksamhet.
Det är ju en databas som de har byggt av olika, olika litterära verk som innehåller någon form av skildring av HBTQI-personer.
Mm. Mm. Och det är väl ändå korrekt då, att de ändå känner så här, ja just det, fan, vi har glömt den här runstenen där det står att man blir bögknackad om man gör något med stenen. Den ska vi märka upp. In med tags.
Ja, precis, den har ju hemma där. Ja. Man förstår ju exakt det. Däremot är väl rapporteringen om det hela en aning tveksam.
Ja, det är väl en annan sak.
Och det verkar också inte som att det bara är GP som har rapporterat om det här, utan även Kulturnytt har rapporterat om hur Queerlit har hittat HBTQI-runor. Och detsamma gäller då SR, och med det liknande formuleringar.
Tre runstenar med HBTQI-budskap har hittats i Sverige. Det skriver tidningen Biblioteksbladet.
Mm. Ja, hittat då, ja.
Ja, precis. Mm. Och vad skrev då Biblioteksbladet, som alla verkar hänvisa till i alla de här artiklarna och reportagen? Så vitt jag kan se så skrev de egentligen ingenting som skulle kunna leda till missuppfattningen om att Queerlit skulle ha hittat de här runorna. Det finns en formulering som man då möjligtvis skulle kunna missförstå om man verkligen, verkligen anstränger sig. Det står typ, projektet har tolkat stenarna med hjälp av runforskare. Men de skriver ju aldrig att de skulle ha hittat stenarna.
Nej, just det.
Ja. Nej, jag har svårt att se hur det här har gått till. Och vad säger då Queerlit själva? De, ska jag säga, har haft en jävligt kämpig vecka. De har fått gå ut med ett helt gäng dementier och har varit extremt tydliga med att de inte har hittat några jävla runstenar. Det här är ju bibliotekarier som får sitta och slåss mot det här. De har också med bestämdhet förnekat att de skulle vara först med den här tolkningen av inskriptionen. Det vill säga det här starka HBTQI-budskapet, för att använda GPs terminologi. Ska vi också ta och gå över det en kortis, tänker jag, till det här HBTQI-budskapet. Att om man stjäl stenjäveln ska man straffas genom att först bli bög och sen knackad som den bög man är. Och då känner man väl att om det här är ett HBTQI-budskap, så har väl vi homos som grupp kanske världens lägsta krav, eventuellt. Vi borde bli posterboys för uttrycket nöjd med det lilla. Ingen har någonsin gapat efter så lite som oss. Folk är så rädda att vi ska ta hela handen om de bara ger oss lillfingret. Det skulle aldrig hända. Vi skulle ge tillbaka allt.
Tack för det här erkännandet att vi fanns på runornas tid.
Ja, men du hatar även då. Hey!
Så har du knackat oss.
Men oss alltså. Ingen annan, utan oss.
Gos igen skriver, ja, det är ju inte direkt homoerotik, det kan man väl inte säga, men projektet menar väl att texterna visar att det fanns sån sexualitet, och så är det väl säkert. Biblioteksbladet skriver också att projektets ambition har varit att inte värdera litteraturen, utan att även de negativa skildringarna ska med, och det får man ju verkligen säga att de har lyckats med.
Jag vill jättegärna veta om presentuppdelningen generellt, om man ändå ska typ, om man skulle gå in på Flashback exempelvis och arkivera olika trådar. Så är det så här, vilka skulle arkiveras under typ. Det här var ju ändå en spännande utmaning av könsnormerna. Och vilka skulle bara vara bögknackat.
Men det blir ju väldigt roligt. Man förstår ju varför de inte vill värdera det. Men man hamnar ju också i en jävla soppa.
Ja, men verkligen. Det blir ju svårt att hitta någonting annat då. Ja. Eftersom att det ändå har knackat så otroligt, otroligt mycket.
Exakt.
Och jag vill bara också flashback. Det här att behöva säga, det är inte vi. Vi är inte, för att man också fattar vilken jävla kontrovers det blir.
Ja,
att man då skulle ha påstått.
Men det är ju någonstans också hur den mänskliga hjärnan funkar. För jag tänkte ändå, jag har inte läst den här artikeln, men när jag såg rubriken flimra förbi så tänkte jag väl typ, ah, de har hittat typ en avbildning av några som suger kuk. Typ.
Ja, det tänkte
kul
jag
för
också.
Dem. Och så bara, fast jag orkar inte läsa den. Nej.
Exakt så tänkte jag också. Mm. Det var ett annat slags HBTQI-budskap. T.S. Lettigno skriver igen. Ämnet är ju intressant, men artikeln i GP är väldigt konstig. Särskilt rubriken. De som försöker applicera dagens queer-teorier på vikingatiden brukar ju annars nämna vissa berättelser om asarna som exempel. Loke förvandlade sig ju till en mär och blev gravid. Det är ju verkligen att leka med könsroller. Och det här med hästen då, det fick mig att tänka på den dåvarande svenska jämställdhetsministern Jens Orback 2004. Han hade fått lite kritik för att vara en lika stor homofob som Björketorpstenen. Och han intervjuades då av Ekot och försökte visa hur tolerant han är. Och då lät det så här.
Jens Orback känner sig oskyldigt utpekad som homofob och säger att han inte har några som helst fördomar kring vem vuxna människor väljer att leva tillsammans med. Vare sig det handlar om män, kvinnor eller djur. För att illustrera berättar han en historia om en avlägsen släkting som levde tillsammans med en häst.
Jag hade också en härlig syster till min mormor som bodde i Kanada. Hon bodde med en häst där. Jag tyckte det var underbart. Låt människor leva med vem de vill, hur som helst. Jag har ingen synpunkt på det.
Men var hon ihop med hästen?
Nej, men det sades just att hon levde ihop med hästen. De levde väldigt nära. De levde i några skjul där uppe. Och det var en nära relation och det verkade vara lyckosamt för båda.
Lyckosamt för båda. Men det dummaste med den här historien, det är att han säger ju inte ens att hästen var en tjej. Om det är en helt vanlig killhäst så har ju kärringen i Kanada bara varit ett another hetero. Ah, det är ju synd, för annars hade det varit ett väldigt starkt HBTQI-budskap.
Och det är bara rätt in och arkiverat. Så den här intervjun är arkiverad som ett starkt, extra starkt HBTQI-budskap.
Jag räknar med det.
Man ska... Men otroligt. Och vad jag får reda på är att Odin var en furry. Hade ingen aning om att furries hade funnits så jävla länge.
Jag har inte faktagranskat den, ska jag säga, men jag utgår från
det. Nej, det hoppas jag aldrig du gör.
När var det här klippet var ifrån?
2004.
2004.
Glömmer det aldrig.
Ja, jag hade det glömt det, men jag blev så glad igen nu när det kom.
Det är fan otroligt. Presssekreterare fanns inte på den. Ja, tillbaka till historien om den här bögknackarunan då. Hexen och Omen skriver: fake news är det. HBTQI är inte bra. Håll er borta från det. Detta är bara masspropaganda. Alla vill att ni ska hylla lilla gay. Nej, men ni behöver ju faktiskt inte hylla oss. Det räcker så gott om ni ristar in hot om att förvandla folk till de äcklisar vi är. För att därefter knacka dem, eftersom att äcklisar som vi förtjänar att bli knackade. Det duger så fint, Emma. Det är kul att bli sett, brukar jag alltid säga.
Ja, vad roligt att höra.
I brist på att bli älskad vill man bli mördad.
Ja, det är mycket kortare också. Ja, det är svinbra, man behöver inte betala för den extra Twitter-funktionen som man kan skriva hela texten. Där man kan bara skriva. Vad sa du? I brist på att bli älskad
vill man bli mördad.
Jättebra. Ja. Nej, men det är en ny svagtatuering.
Det här med homon då, och givetvis framförallt bögar genom historien, det är ett hett ämne på Flashback. Kända historiska personer då och deras eventuella homofila böjelser, det diskuteras vidlyftigt. Var Karl den 12:e bög eller Adolf Hitler? Vad få det är som skriker nej på de frågorna. Användaren Vespasianus är en generell bögskeptiker. Han startar en tråd som heter "Fanns det bögar på stenåldern?" och svarar själv på den frågan: jag tror inte bögeri fanns på stenåldern. Det är någonting som mänskligheten uppfann senare. Tror ni ärligt att grottmänniskorna bögade runt i sina grottor? Vid vilken tidsperiod började folk böga?
Det är så himla konstigt att inte tro att de bögade runt i sina grottor. Vad tror man att de...
Jag tänker också det. Kul med kroppen, tänker jag, vara en sån jävla stenålder.
Vad kan jag stoppa in här?
Svinkonstigt.
När det inte fanns, när man var tvungen att upptäcka allt. Det fanns inte som, inga skriftliga källor.
Ingen gud och ingen kyrka som säger åt den att det är fel. Liksom. Ingen sån, ingen Instagram man kan bli slutshamad på. Fan, det är konstigt att det inte bara bögades. Det är konstigt att det levde nya människor, föddes nya. Att någon faktiskt satte en riktig kuk i en riktig fitta. Inte en riktig tjej, det kan jag fatta. Men att man väljer bort då röven, munnen och säkert 1000 andra buskisställen. Det där är grottan och tänker, jag ska in i fitta. Det är otroligt.
Ja, det är
faktiskt fan människan. Det är intelligent design. Det visar att Gud finns.
Nej, det här är vi för fina för. Det kan de hålla på med i framtiden. Men jag kommer inte... Nej.
Det var någon som skrev att nej, stenåldern var en sån hedersam period. Man bara... Sagodjur svarar i alla fall. Det finns ju en massa djur som är bögar. Och djuren har ju funnits hur länge som helst i sina djursamhällen. Casey Rydback svarar, vilka djur är bögar? Flamingos är de enda jag har hört om. Vilka finns mer? Jag vet inte, hästar kanske. Genderbender riktar sig till TS och skriver, ledsen och grusar dina förhoppningar. Men bögerier har skildrats så länge som skriftspråket har existerat. Varför det också är tryggt att påstå att det har bögats hela mänskligheten. Historia. Det finns bevis för att homosexuella, åtminstone i vissa stenålderssamhällen, faktiskt accepterades. Och sen hänvisar då Genderbender till en artikel i Daily Mail med den otroliga rubriken The Only Gay in the Stone Age Village, som handlar om att arkeologer har hittat 6000 år gammalt skelett av en man som har begravts enligt de ritualer som man begravde kvinnor, det vill säga utan vapen och istället med olika lerkrus och kannor. Och forskarna verkar därför övertygade om att de har hittat en gay caveman. Men jag vet inte. Han kanske bara älskade att dreja och var dålig på att sikta.
Så kan det också ha varit.
Jag menar det.
Men alltså, men om man tar den här då, stenen, bögknacka stenen, då måste de ju ha bestämt så. Nu hatar vi bögar. Alltså det är ju en mycket mer spännande brytpunkt på något sätt.
Jag tror att det där är väldigt, väldigt svårt. För till exempel, inte för att... Jag kan inte så mycket om det här. Men om jag har förstått det rätt så... Under romarriket till exempel så delade man in det i passiv och aktiv sexualitet.
Ja, just det.
Och att en bottenbög var någonting oacceptabelt. Mm. Men en toppis, det är ju alldeles utmärkt.
Ja,
och jag menar, den tolkningen skulle man väl kunna göra av den här inskriptionen också.
Ja, just det. Det kan ju också varit att man betydde bög på stenåldern. Det har man ingen aning om. Nej. Så att om du inte är en riktig bög, då ska du bli knackad. Det vet man inte.
Nej, och tidigare verkar också det där begreppet ergi har översatts till arg. Alltså, men, och att ergi är en nyare tolkning. Eller,
just det, om du rör stenen blir arg.
Du ska drabbas av arghet.
Ja, precis. Så du blir så jävla karakar.
Ja, det
du
tänker man ju.
Du får inte vara bög längre, stackare. Kanske det betyder, men vad
vet. Telur tror att alla var bögar på stenåldern. Och Action skriver, bögar har funnits så länge som greker och turkar har funnits. Tjejbögeriet då genom historien, det verkar inte intressera flashbackarna riktigt lika mycket. Utan man får söka sig till nästan nutid om man vill känna sig sedd som lesbisk på flashback. I en tråd som heter, varför är flatorna så jävla sura? Ett starkt HBTQI-budskap. Undrar TS den lede om flator helt enkelt är olyckligare än bögar. Och orsaken till att han undrar det är att han aldrig har fått följa med på någon lebbfest, trots att bögarna har sina faghacks som får följa med dem på bögklubbarna. Och med det är diskussionen igång. Varför är vi så jävla sura? Mupsmurfen länkar till en lesbisk porrfilm och skriver att det tvärtom ser ut som att vi mår toppen. Quisen skriver, min svensklärare var lesbisk. Hon var jättesnäll, men hon kunde säga saker som, visst, jag var en fighter ibland. När exempelvis min tjejkompis blev slagen, då var jag tvungen att beskydda henne och slå tillbaks mot slynan. Sån jävla king. Det är en väldigt, väldigt populär uppfattning att surheten kommer sig av att vi är så tjocka. Quisen kan motbevisa det här för att hans svensklärare hade nämligen ett BMI på 18 eller 19. Men sen så börjar han argumentera mot sig själv då när han kommer på att det var en lesbisk med i Robinson och att hon är den enda i programmets historia som gick upp i vikt under tävlingen. I tråden lesbisk och snygg skriver TS Ripino, igår såg jag två jättesnygga lebbar. Vad kan vara anledningen till att de är gay? De kan ju få de bästa killarna båda. Vart är evolutionen på gång? Slö svarar, de var troligtvis bisexuella. Det brukar vara så när de är snygga. Claes Vega skriver, det stämmer nog bra. Eva Attling är väl ett bra exempel på det. Claes Vegas besökte gaybaren Greta en gång och förundrades över hur många snygga tjejer det fanns där. Dessutom var han full som en alika och hade inga problem att fråga rakt ut. Alla snygga sa själva att de var bi. Anekdotisk avföring, men ändå. Slutcitat. Och Claes Vegas påminner mig då med sitt inlägg om varför jag en gång i tiden blev en så jävla sur flata. Och det var när jag insåg att det finns folk där ute som pratar om sig själva i tredje person. Efter det har jag jävligt svårt att dra på mig ett leende om morgnarna. Användaren Bi undrar om det går att se på någon att den är lesbisk. Blå ruta svarar att yrkesvalet är en väldigt, väldigt stark indikation. Om en kille jobbar med slager, musikal eller kläddesign, då är det en bög. Om en tjej jobbar som IT-ansvarig på en högstadieskola, då är hon en lesbisk. Fia med knuff menar att det är lite mer komplicerat än så. Hon skriver, det går i många fall inte att se. Jag har en gång träffat en kvinna ute på krogen som bjöd med mig på en efterdrink. Och jag tänkte, kul, en ny tjejkompis. Jag blev väldigt förvånad när hon började hångla med mig. Ja, Ina Lundströms alternativkonto.
Ja, just det. Det är också så konstigt att inte märka någonting innan det.
Nej, det har...
Men det kanske var en attack. Nej, på både för dig. Och...
Jag är så jag är väldigt lättlurad i det. Efterfest hör jag. Bara. Ja. Och sen så, oj vad får vi? Oj vad konstig negligé du har på dig. Fattar fortfarande inte riktigt vad det som pågår.
Har sen dess inte kunnat lita på en kvinna igen.
Jo, det kommer säkert hända exakt samma sak snart igen.
Ja.
Är man bara riktigt sugen på efterfest, det kan vara som helst hända.
Negligé.
Det var det sjukaste. Det var det sjukaste.
Ja, men man får ändå säga att
det
fanns tecken.
Jag trodde inte det fanns på riktigt, negligé. Det känns som att någonting som finns sådana 50-talsfilmer typ.
Ja, just det.
Som att på riktigt se någon med negligé.
Det är också någonting med att ta på sig en negligé när man precis har släpat hem någon. Kan det vara något kul som man
någon som är svinfull och står och rappar med till Mobb Deep i köket och dricker upp en sprit. Det är så himla konstigt.
Herregud.
Men när förstod du då? Det var inte negligé.
Jag förstod inte, utan redan på vägen till festen så var det en killkompis med också. Som sa, du fattar vart det här är på väg va? Och så sa jag, vad pratar du om? Vilken puffest, jag ska få välja musik. Och så sa han, jag tror det är rätt gött om jag hänger med. För du verkar inte ha så bra koll på den här personen. Nej, det är klart att du ska med. Och hon försökte typ styra bort att han skulle med. Men han hängde med i alla fall. Och sen så sa han, när hon kom ut i negligé, Ina, nu går vi. Och då gick vi. Och sen bytte jag namn på honom till Kantblocker i min mobil. Jag är för evigt glad och tacksam.
Det är fan en historia det där, det får man ändå säga. Inte ovanlig, vad det verkar.
Nej, jag har många gånger tidigare också på krogen varit med om att man inte har fattat att någon raggar på henne. Nej, absolut.
Jag undrar vad som hade hänt om Kantblocker inte var med. Alltså det är så många sådana...
Nej, det är jättemycket som kan ha hänt. Jag kan ha trott att allt var... Jag hade ju antagligen bara fortsatt rappa till Mobb Deep och varit jätteglad att jag fick välja musik. Medan jag typ blev...
våldtagen.
Saxad.
Du trodde du spelade på en harpa i själva verket.
I själva verket var det på en saxning.
Våldssaxad.
Jag hade nog inte kunnat fatta det efteråt heller. Nej. Om jag är på rätt plats så är jag bara glad att få vara med.
Ja, i en tråd som är startad av Naruto Chipshop uttrycker han bestörtning över att 1177 informationssida om insomnia, som han då desperat har vänt sig till, har valt två äldre lesbiska kvinnor som skedar varandra i dagsljus som illustration för åkommar. Användaren Twigdoll påpekar att det allra största problemet med bilden är att paret har en jävla trumma bredvid sängen.
Konstigt att de inte sover.
Oj.
Det är också jättekonstigt. Det är också konstigt att det är dag. Men det här är ju inget trumset, utan ni förstår vilken slags trumma det här är. Och det, man kan väl känna att 1177 är ute efter att hälla grus i det lesbiska PR-maskineriet. Alla tjejbögar är faktiskt inte med i Kiriaka. Det är jämt knepigt, det där får man säga. Och apropå knepigt, i tråden vi som har träffat knepiga flater i arbetet, skriver TS Ola Svensson. Min första träff med en flata var när jag skulle utföra ett arbete på ett hus. Huset hyrdes av två lesbiska, men det var bara den ena som jag träffade och som jag samtalade med. Hon var snarstucken, svår och introvert. Jag kunde inte få igång ett normalt samtal med henne. En dag lämnade jag huset och dagen efter kom jag dit igen. En burk med målarfärg hade vält ut på hennes inglasade balkong dagen efter. Jag frågade flatan vad som hade hänt. Det var min katt som vält ut färgburken, svarade hon. Jag berättade för hyresvärden om vad som hade hänt och han skakade på huvudet och sa, det där, det är en knepig tjej. Sen dess har jag haft en arbetskamrat som var lesbisk. Hon var också knepig av sig. Det är en väldigt smal trådstart. Om man har träffat en knepig lesbisk men har gjort det på sin fritid, då är det OT. Proaktiv 3 svarar i alla fall, nu tycker jag att du generaliserar som fan. Det du beskriver är två individer, inte en grupp. Jag mötte en bög som var riktigt manlig och när vi fördjupade kontakten så träffade jag maken som var rena karakaren. Om man bara strök hans intresse av blommor. Proactive 3 fortsätter med att beskriva att han har träffat lesbiska kvinnor när han har utövat sin jakthobby. Han tyckte att de såg ut som GV gjorde för 30 år sedan och hade en stor snus under läppen. Han fortsätter, det är jävligt udda att träffa dessa kvinnor på jakter, men det är lika udda att i telefon tvingas trösta en gråtande man vars hund just bitit sönder hans gardiner i guldmakramé. Ja, det här började med en bögknackaruna som ingen har upptäckt och slutade med ett budskap om att inte generalisera, följt av en lista över empiriska bevis för att generalisering ändå har någonting. Och om den här pratan hade varit en cirkel så hade den inte varit det, utan ett rakt streck bestående av 3 slarvigt sammanfogade stumpar. Det enda som håller ihop dem är små bitar av frystejp på vilka jag har skrivit med rinnig tusch bög/tjejbög.
Mia och Ina, som ni vet så är det Skogaholmslimpa som byggt denna kropp. Ni som lyssnar ser ju inte, men jag pekar alltså nu på min kropp. Uppenbarligen behöver man inte vitaminer som barn. Jag är ett levande bevis på det. För här sitter jag framför er helt jävla perfekt. Lite fel på ena hjärnhalvan i för sig som inte funkar riktigt som den ska. Men det kan man inte skylla Skogaholmslimpan på. Utan mer kanske på gener som i för sig också är uppfödda på Skogaholmslimpa. Jag ska idag prata om 2 exempel på Flashback. Där användare av ekonomiska och bekvämlighetsmässiga skäl kläckt idén om att leva en längre tid på ett endaste livsmedel som sin basföda, eller enda föda då. Och först ut är Julas chokladboll. Här presenterar
jättebra att du sa det igen, för jag hörde inte ett, förstod inte
ett... Men han sa
Jula-chokladboll.
Jula-chokladboll. Okay, yeah. Det är en bred skånska som han har. Magnus M.M. Karlsson. Han har ett eget YouTube-konto där han testar mat. Jag har knarkat det här kontot i veckan. Han testar till exempel Ikeas julbord. Han testar Ikeas köttbullar och Ikeas smörgåstårta, som jag inte visste fanns. Men han dricker också lite olika drycker. Till exempel kommunals kolsyrade vatten. Och så testar han snask. Det är ett toppen YouTube-konto. Jag rekommenderar alla att gå in och prenumerera på Magnus M.M. Karlssons YouTube på direkten. För ingenting har skänkt mig så mycket harmoni de senaste dagarna. Han har ett kombinerat sov- och nördrum.
Ja.
Är inte det jävligt gulligt?
Jo.
Likesen på klippen ska upp, så känner jag That's all I want for Christmas på Sveriges mest hemliga matrecensent. Nog om det. Julas chokladbollar alltså. I september startade Newkey följande tråd i forumet för sport och träning. Överleva på Julas chokladbollar. Han skriver så här. Man ska få i sig 2500 kalorier på en dag. Jula har chokladbollar för 2 kronor styck. Man behöver för att uppnå dagsbehovet alltså 16,6 chokladbollar för 33 kronor och 30 öre. Ekonomin hamnar på 233 kronor i veckan och 933 kronor i månaden. Frågan är, skulle man överleva? Vilka åkommor skulle man dra på sig? Får man skörbjugg till exempel? Ungefär det är det som är trådstarten. Och så länkar han då till hemsidan där
Jula-chokladboll
finns. Den har fått 4,5 stjärnor i betyg, ja, baserat på 70 recensioner på Julas hemsida.
Jag vill jättegärna veta vilka de 70 är. Som känner, då känner man fan att ens åsikt räknas.
Ja, det gör man. Folk är jätteglada och tycker om den. När man känner så, det här uppskattar jag. Jag ska verkligen gå in och skriva en bra recension. Det tycker jag är beundransvärt. 4,5 stjärnor då. Anton till exempel är en av recensenterna. Han har gett en 5 stjärnor. Han skriver, väldigt saftiga och verkar nybakta samt goda aromer och god konsistens. Allt detta till ett väldigt bra pris. Supernöjd efter 420 stycken.
Jävlar.
Så det drog upp. Det som dratt ner betygen lite är att de höjde priset från 1 krona till 2 kronor någon gång där. Jag vet inte exakt när, men liksom, den har ändå inte höjts med inflationen ju. Det är fortfarande väldigt billigt.
Förlåt för elitist, men Julas chokladbollar, säljs de liksom i en stor låda eller säljs de en och en?
Nej,
Jula chokladboll
säljs styckvis.
Okej, okay, inplastade då gissar jag.
Ja,
som delikatobollar typ, fast det står Jula på.
Precis.
För 2 kronor.
Två kronor.
Otroligt.
Finns säkert lådor också. Ja. Vad vet jag. Mother Tucker har skrivit en lite rörig recension som jag inte riktigt förstår. Den skriver, supergoda köttbullar. Jag och polarna åkte ända från Täby till Barkarby för att köpa 85 stycken. Det var lite svårt att få in dem i bilen, men lätt värt det. Ja, världens förstod minsta bil. Verkligen, verkligen en liten, liten bil. Men trots att de är väldigt svåra att få in i bilen och att han kallar dem för köttbullar så ger han dem också en femma i betyg. Men den enda recensionen av Julas chokladboll som räknas är såklart Magnus M.M. Karlssons recension. Den lyder så här.
Det luktar typiskt sådana, ja, sådana man köper i mataffären också. Det är sådana, de är doppade i choklad, det ser ni ju. De är doppade i choklad. Och sen har man då klibbat i. Ja, smakar exakt som färdiggjorda man köper i matbutikerna. Ja, och inslaget på det blir lite bra. Folk kostar 1,2 kronor. Jag tog en hel läverbar så frågade killen kassar hur många har det vet jag inte, för räknas väl 7 stycken så blev 14 kronor.
Ja, där behöver jag vara ut lite på slutet. Jättebra recension. Han tycker att det är gott. Han tycker också att allting är gott. Det är därför han är bäst. Åter till tråden. Newkey fortsätter att skriva så här. Man kan kanske tänka sig detta som en enkel bantningsmetod också. Ganska lätt att dosera. 10 bollar är ungefär 70% av dagliga behovet för en man. Tror även att man vill ha färre bollar efter ett tag.
Jag tror
det. Ja. Det är för sig så alla dieter funkar. Men... så det är smart på så vis.
Ja. Ja, man har ju sett sina kolsoppedieter och banandieter på äldre släktingar i sina dagar.
Du får inte äta kolhydrater. Vet du vad? Då tror jag att jag skiter i att äta alls.
Men när de pratar om dagsbehov, är det bara kalorier?
Det är bara kalorier.
Jag tror det.
Känns som det. Kalorier. Mm. Han skriver också, så det blir en automatisk diet, juladieten. Mm. Det börjar såklart tipsas om andra livsmedel som är mycket bättre att överleva på än...
Julafokladboll.
Men det har ju inte TS bett om. Hans kost ska bygga på hälften palmolja och hälften socker som bollen verkar innehålla. Om man får tro Julas matematiker, och det får man väl ändå göra. Newkey får påminna så här. Många i tråden har missuppfattat detta och börjar föreslå andra underlägsna alternativ. Julas chokladboll är en kombo av ekonomi och enkel portionering. Julas chokladboll är också praktisk när man är på resande fot. Ja, det är helt sant ju.
Ja, det är klart. Mm.
Sen var det ju detta då med skörbjuggen.
Ja, han nämner ju det själv där i trådstarten, så det känns som att han ändå har en aning om... Mm.
Han frågar ju ändå liksom, han har inte satt igång än. Om skörbjugg så skriver Nordanvindarna, nästan omöjligt att få skörbjugg idag. Det räcker att suga pyttelite på ett grässtrå någon gång i veckan, så är det utom fara.
Är det B12 han ska få den vägen?
Ja, B12 har han inte frågat om.
Nej.
Fansen tillägger, överleva lär man ju, men det är ju väldigt mycket härdade fetter, så det går nog en månad tills man får en stroke. Det tycker jag är att ta i lite grann, faktiskt. Vi hade en rumänsk man som brukade sitta utanför ICA Toppen när jag bodde där uppe och äta just Julas chokladboll. Billigt, gott. Han fick en stroke, det fick han, men inte efter en månad. Det tog ju svin mycket längre tid än en månad. Då började han istället ge bort sitt lager med chokladbollar till olika barn i området. Så det blev liksom lite motsatt tiggeri skulle man kunna säga.
Ja, just det.
Väldigt, väldigt mörkt att han satt där och delade ut istället. Någon gissar på att man kan överleva på Julas chokladboll inte bara en utan 2 månader. Sen dör man. Det är den gissning. Men Newkey...
Det är så binärt. Antingen är man eller så är man död.
Ja, precis. Då är det bara knallfall. Ja. Newkey ser inte hinder. Han skriver så här. Jag har kommit på ännu en fördel som också kan ge tillskott av vitamin B. Det är ju inte B12, men det är ju vitamin B där i alla fall, Mia. Om man vill ta sig en jävel i slutet av veckan så innehåller en 33a Mariestads Export nästan lika mycket energi som en av Julas chokladbollar. Så står man över 4 bollar i månaden kan man ta sig en kall varje fredag och ändå inte bryta mot Socialstyrelsens nya riktlinjer. Unna sig någonting, liksom. Så det är bra.
Ja.
Trolltestet skriver, min gissning är att du efter en vecka på den dieten är ett deprimerat och självmordsbenäget totalvrak med kortare stubin än en militant islamist som tvingas lyssna på gospel. Så det är hans gissning då. Men det finns också folk som har haft liknande dieter som kan garantera att det går svinjävla bra att äta enbart
julafokladboll.
XXX Girl skriver till exempel, jag levde på 4,5 kilo Toblerone. Jag lever än. Men de sista tuggorna var rätt eländiga. Jag skulle kunna göra om det om jag får tag på en med vit choklad.
Och fy fan vad äckligt.
Ja, det är ju väldigt sött. Men 4,5 kilo, det räcker inte. Jag kan inte ha levt på det särskilt länge.
Nej.
Då.
Nej, det kan man inte ha gjort.
Det låter som typ en weekend. Ja. Jag har ingen aning om hur mycket...
Hur länge
den
räcker.
Men jag tror det är samma där i och för sig. Att det räcker nu i och för sig rätt länge. För att efter ett tag blir man nog riktigt jävla osugen på Toblerone.
Ja, oh, fy
fan. Den är så konstig, den är honungssöt.
Jag är för Toblerone. Jag tycker det är ganska trevligt. Men vit choklad, vik hädan.
Mm. Vik hädan. Jag levde på lakritsgrodor och couscous en ganska lång period. Couscous är ett livsmedel jag inte äter idag.
Nej, ändå det har du ätit nog av.
Och framförallt kombinationen lakritsgrodor och couscous kommer jag faktiskt aldrig mer äta. Natal Z2 är också inne på att det är en bra idé det här med att överleva på chokladboll. Han skriver, läste någonstans att Kropp och Skinnarmo hade med sig en sex Snickers som enda proviant när de korsade Nordpolen. De hade räknat ut att det innehöll mest näring per vikt. Pilleform svarar, det kanske var därför Kropp var tvungen att avbryta. Ja. Men det var inte därför. Göran Kropp avbröt inte på grund av Snickers som är så gott. Utan det var för att han fick en förfrysningsskada när han var tvungen att skjuta en isbjörn med Magnum revolver. Det har jag läst på Flashback, så det kan inte vara det. Socialkontroll trycker in och skriver, TS, låt ingen dysterkvist i tråden tysta dig. De kommer aldrig förstå mästerverket av effektivitet, ekonomi, portabilitet och näring som du har upptäckt här. Inflationen är så hög just nu. Käften och köp Julas chokladbollar som kapitalismen förträffligt har serverat dig för endast 2 sköna kronor. Och så väldigt, väldigt, väldigt många utropstecken som ni kanske hörde. Ja, ni hör, alla är inte skeptiska. TS lyckas i tråden få med fler på chokladbollståget. Deskmört konstaterar, noterar en förskräcklig massa torrbollar, nejsägare och personer som tycks basera sin personlighet på Socialstyrelsens kostråd här i tråden. Ingen kommer dö av proteinbrist eller sjöbjugg på en månad eller två. TS idé är toppen. Insikten att man till på köpet kan använda dieten för att banta på ett pålitligt vis, även om man råkar vara en idiot. Det förtjänar fan Nobelpriset i medicin. Så det tycker jag får avsluta den tråden. Det var det första livsmedlet man kan leva på enbart och endast då. Det andra livsmedlet ut presenteras av Leif Loket Olsson. Den andra dieten ut är...
kattmat!
Ja, det är kattmat. Redan 2011 hade studenten och användaren Lyxarsle en plan som var baserad på ett enda livsmedel. I hans fall något proteinrikare. Detta för att spara till en längre resa som han vill göra under sommaren och någonting han skrev om i sin tråd. Tråden där jag rapporterar om min studiediet på kattmat. Lyxarsle skriver... jag satt för några veckor sedan och surfade lite på kattmat för att se vad det är för någonting som mina föräldrar brukar trycka i våran lilla kisse. Och kom fram till att kattmat verkar innehålla mycket kött till ett lågt pris. Man kan få i sig mycket kött som man behöver till en betydligt billigare penning. Jag inhandlade för ändamålet en bestisk kattmat oxkött 10 kilo torrfoder 250 kronor. 8 bosita kattbitar med älg, lyxigare variant, färsk i gelé 95 kronor. 5 kilo frysta grönsaker från Netto 100 kronor. Så jag ljög lite där. Här är ju
två.
Sen skriver han, alltså 450 kronor mat som jag tänker mig överleva på i minst 2 månader. Det är ju jättebilligt får man ändå säga. Det är fan en fjärdedel av chokladbollsdieten då.
Jättebilligt och säkert helt ofarligt.
På 2 månader.
Säkert nyttigt.
Ja, jag tror faktiskt också det.
Eller... nyttigare kanske.
Ja, det tror jag.
Jag vet inte.
Ja, definitivt nyttigare än chokladbollarna, men eventuellt nyttigare än souvlaki eller vad folk heter. Det var det som var top of mind.
Jättekonstigt.
Jag försökte vara en med folket. Ja. Sådär.
Precis, TS fortsätter med att skriva, det är inte alltid de finaste delarna av djuret utan det är mycket inälver och komage och lungor etc. Jag trycker naturligtvis inte i mig detta direkt från säcken utan har gjort ett schema som löper över en vecka och sen börjar om. Alltså att han har gjort ett matschema då. Han lägger ut det här matveckoschemat med rätterna han lagar och hur mycket gram varje rätt innehåller. Jag kan inte traggla hela det schemat, men för att sammanfatta så blir det gryta på måndagar, soppa på onsdagar, då behöver man liksom blöta torrfodret och liksom förbereda lite. Och sen grillspett på torsdagar. Helgerna undrar ni? Jo, om helgerna skriver TS. Jag blev efter den första veckan så trött på kattmaten att jag bestämde mig för att jag skulle ta en paus på helgen och äta nudlar. Jag brukar äta delikatesshelgen först och sen trycka i mig tråkoxen. Jag är inne på min andra veckas fjärde dag och kan säga att jag inte tycker mig märkbart påverkad av kosten. Jag har visserligen varit lite instabil och lättirriterad de senaste dagarna, men det kan bero på att jag har mycket plugg och röker mycket brass för att jag är stressad.
Åh, stackarn, och har munchies på kattmat. Men det här med torrfoder, det var helt nytt för mig. Jag har aldrig hört, alltså när folk säger att de äter kattmat, då är det ju blötmat. Men att gå på direkt på torrfoder, det är fan kreativt.
Ja, det är hardcore. Jag har i och för sig läst lite andra, jag tror där, framförallt då när det är flickvänner som knappar kattmat, då är det att de tar några sån, 3-4 bitar torrisar.
Ja, torrisarna.
Tycker att det är gott. Då har man någon otrolig brist, tänker jag. Jag undrar vad de ska göra med sina tjejer. Tia skriver, jag tänker väl mest att tråden ska vara en logg. Men det är också så att jag vill berätta. Och jag vågar inte berätta för folk i min närhet att jag äter kattmat. Jag orkar inte med de stereotypa flashback-hatarna heller. Som tycker att allt som inte är 100% svenskt, heterosexuellt och Volvo är av ondo. Vänligen håll på sarkasmerna. Ja, jag vet inte hur man ska dra gränsen. Nej. Alltså att det, om det antingen då är 100% hetero Volvo eller kattmat.
Det var ju inneboende någon slags jävla diss mot utlänningar och bögar. Att det är så, sådana som äter kattmat, det vill säga.
Ja, jag förstår inte riktigt vad det där var.
Men de kan någonting använda det i alla fall, queer-institutet.
Just
de kan,
ja, just det,
logga
som en text.
Där logga den.
Som en text som finns. Mind the Gap undrar, jag har aldrig hört talas om någon som livnat sig på enbart kattmat förut, och sen undrar han då, varför inte bara dra ner lite på rökat och unna dig riktigt kött istället? Det är en bra fråga, det är det verkligen. Det är en fråga vi heller aldrig får något svar på i den här tråden. Och jag hittade nu då inte jättemånga youtubers och influencers som kan recensera kattmat som människoföda. Så det är lite svårt att ge den dieten ett betyg baserat på stjärnor och så. Men jag hittade en YouTube-influencer, Ludvig. Honom behöver man verkligen inte följa.
Idag ska vi äta kattmat, det kommer bli sjukt jävla gott. Jag tycker vi kör igång direkt. Vi får väl hugga in med första produkten.
Ja, det blir lite äckligt nu, bara så jag varnar er.
Jag har en väldigt utvecklad kräkfobi.
Bra karaktär, skön känsla, bra tuggmotstånd. Bra karaktär helt enkelt. Ja, men den här var trevlig, den här kommer jag ge 4 poäng faktiskt. 4 av 10, det var underbart.
Förlåt
Emma, jag tyckte det var äckligare. Jag vet att han är din kompis, men han som pratar skånska och
Magnus
smaskade
M. samtidigt.
Ja, det tyckte jag var äckligare.
Ja, det är ju ingenting vi inte har gjort i den här podden. I och för sig, suttit och ätit småkakor och smaskat.
Ja, men på skånska.
Det blev det var något, det,
det var
det
kombinationen
tyckte.
Jag blev så illa berörd.
På
det här var
okay.
Också ganska äckligt.
Jag kanske skulle förvarna dig mer där, Mia.
Det är bra, tack. Ja, tack. Jag slet jag med lurarna.
Jag tyckte ändå jag förvarnade och sa, nu det blir det äckligt. Honom behöver man som sagt inte följa, Ludvig.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Åter till tråden. Kooperativ Skog undrar. Du kan komma undan billigare eller lika billigt och få människomat istället. Mat som dessutom är garanterat nyttig. Rotfrukter, buljong, kålsoppa till exempel. Lyxarsle svarar. Jag tror personligen inte att människan är menad att leva som en kanin. Nej.
Nej, just det.
Bara som en katt.
Jag tänker inte berätta varför jag vet det här. Men det finns en kattmatsburk som heter Katuna. Ja. Och den innehåller 100% tonfisk.
Mm. Aha.
Bara ett litet konsumenttips.
Just det. Tror du den är billigare än en burk vanlig?
Den är absolut billigare än en vanlig människotonfisk.
Ja, det är ett jättebra tips nu i kristider faktiskt.
Jag vill veta hur du vet det här.
Jag kommer berätta det sen. Jag kan säga att en person som jag har inte träffas ofta längre, men till mig tidigare närstående.
Mm. Tror du att det är exakt samma delar av tonfisken i?
Nej, och jag tror att de inte betalar olika regler. Liksom.
Just det, alltså, såhär, inte MSC-märkt.
Nej, precis, den är inte märkt. De har inte kollat lite extra. Det är inte, och det är säkert sämre delar av tonfisken. Och...
något av mer kanske har hivats i.
Ja, nej, men man betalar väl någon peng för att se till att det är tjänligt som människoföda. Och den pengen är väl högre än vad man betalar för att se att det är tjänligt som kattaföda.
Ja, just det. Jag har i och för sig sett ganska många som har gjort så Aftonbladet-artiklar på att de äter kattmat. Det gör de inte. Men för att det är då... där får man inte ha några gifter, medan i människomaten får man ha det för att människor ska kunna läsa själva. Mycket sånt töntigt.
Riktigt sjukt. Mm.
Men är det inte också att man tillsätter...
Det är sponsrat av Katuna i alla fall. Jag kan, kan bara tipsa om att det är ser man, kan man läsa på burken där det står 100% omfyllt. Det är precis samma sak.
Men det är inte massa tillsatser då som katter...
Och det har jag aldrig tyckt. Jag vill säga att jag aldrig har tyckt att det är precis samma sak.
Nej, vi kanske återkommer till det. Vi får se. Precis.
Jävlar.
Vi fortsätter. Kooperativ Skog får fortsätta. Han skriver, dessutom måste det smaka hora, kattmat alltså. Mm. Lyxarsle svarar, för mig är en riktig måltid en måltid med kött. Och det är faktiskt, tror det eller ej, helt okej om man lagar till det. Vegetariskt är otillfredsställande. Det känns helt enkelt som att äta sallad och inte mat. Kooperativ Skog ger sig inte, han skriver. Du kan ju lika gärna göra soppa på fiskhuvud, ko, ögon, testiklar och annat som inte är så populärt. Sånt är svinbilligt. Ska du få i dig bra kattmat så kostar det också. Och där har du det största problemet med den här lösningen. Den är inte billigast om man inte äter den här på tonfisken och kanske bara innan, jag vet inte. Lyxarsle svarar, först och främst får jag tacka för förslaget om slaktavfall. Jag köpte länge något som de kallade för kind på min butik, men det steg i pris det senaste året.
Ja, det har det gjort.
Ja. Är det oxkind? Ja, eller var det,
griskind. Det var väl otroligt populärt också.
Alltså, båda de har ju verkligen kommit på 10-15 år från att inte vara någonting. Piss och skit till att plötsligt, det kan man äta!
Just det.
Och utan sånt alarm.
Gris. Restauranger ploppade upp väldigt många i Malmö där jag bodde runt den här tiden. Han fortsätter. En del av de där udda delarna tycker jag ser för läskiga ut. Jag vet att det är samma saker i kattmat, men den ser fräschare ut. Paddler skriver, jag råder dig att avbryta din diet snarast. Kattmat innehåller taurin. Jag är ledsen, Ina. Det verkar vara relativt odokumenterat vad dagligt intag orsakar hos människor, men bland annat en hudsjukdom enligt Wikipedia. Lyxarsle svarar, okej, det här var väldigt intressant. Ja, jag kan säga direkt att jag inte har några planer på att avbryta innan de 2 månaderna är över. För jag har byggt upp hela min ekonomi kring det här. Och jag tror inte att jag kan bli dålig så snabbt. Kooperativ lägger sig igen. Kattmat innehåller oftast endast 4% av det kött som står skrivet på paketet. Resten är slamsor och stärkelse. Plus detta taurin som dessutom kan orsaka någon form av testosteronrubbning. Det finns också indicium som pekar på att dödsfall har med att göra med intag av taurin.
Men det är väl det som finns i Red Bull? Taurin?
Ja.
Ja, precis.
Det är det också, ja. Det är också med i den här diskussionen, ja. Att det är därför man inte säljer energidryck till barn under 15.
Aha.
Jag trodde det var koffeinmängden som gjorde att folk
jag har faktiskt ingen aning. Jag vet inte heller
för
om
de
det...
skryter ju om... Det är ju en sån en sailing, cool selling point, taurinet.
Ja. Okej, okay. Ja, det är väl coolt då att få
på hudsjukdomar. Mm. Jag har alltid sagt det, att det är jävligt tufft med olika hudbesvär.
Och han sa ju det där, för nu låter jag igen som en som försvarar människor som äter kattmat. Men han sa ju det där att det är väldigt lite av det som står på paketet. Mm. Och det är det ju. Mm. Om man inte kollar procentsatsen.
Ja, 100%.
Så absolut. Mm. Annars är det ju som att köpa, en sylt som det står hallon på. Mm. Och sen inte vända och kolla hur mycket hallon är det. Ja. Och det gör man ju.
Ja, det gör man ju. Man tänker, de flesta flashbackarna hade ju ryggat tillbaks här. Ja, inte för döden kanske, men i alla fall för testosteronrubbning. Lyxarsle skriver: jag har läst på om taurin nu, men det finns så mycket som kan vara farligt nu för tiden. Jag väljer att slutföra min diet om inte något nytt skulle framkomma. Jag vet inte vad för nytt som skulle kunna få honom att stoppa det här. Men ja. Användaren med det missvisande namnet Lyxarsle fortsätter istället under veckorna sin rapportering. Lyxarsle skriver: jag kom hem sent på fredagen efter en föreläsning. Jag var hungrig som en gnu och var tvungen att ha någonting i magen. Jag snodde en lök av en kompis i korridoren och gjorde mig en älgstek tartare. Det här finns en bild på som också finns kvar i tråden. Jag har lagt upp den så att ni kan se den också. Nej, ni kan också skita i det. Vi lägger upp dem.
Jag har sett bilderna, men
ja,
men
jag har inte fattat vad det var.
Men vad är det för kompis som går runt med en lök? Känner
inte. I korridoren, han bor i studentkorridoren.
Ja, men snodde... varför gick han runt med löken?
Jag snodde en lök av en kompis i korridoren.
Aha! Du tog det för literally. Jag trodde att han hade en kompis som slarvade runt i korridoren. Men lök kastade den så som Cola gjorde med en boll när de var små.
Han snodde runt.
Gick runt och slickade sig om läpparna och skulle se mäktig ut.
Men han stal en lök och gjorde en älgstek tartar.
Mm. Har ni sett en video på ett barn som äter lök? Dens mamma håller en lök och barnet är så: jag vill ha äpplet. Men det är inget äpple, det är en lök. När det är ett äpple och så får barnet löken. Och i envishetens namn äter upp löken som om den vore ett äpple. Och står och gråter.
Vilken jävla karaktär.
Sån jävla karaktär.
Det kommer bli något stort av det barnet. Eller något läskigt.
Sant. Är det en iranier?
Nej, ingen iranier. Nej, okay.
För att där är det inte konstigt nämligen.
Och äta lök som äpple?
Nej.
Det är sant.
Det gräser ju barnet. Det är mycket rålök. Jättekonstigt.
Okej, okay. Intressant.
Mm. Jag tror man bygger upp toleransen.
Ja, kanske. Mm-hmm. Mot vad?
Lök. Förslagsvis, när jag bara gissar.
Det var någon, jag såg någon flashback-tråd om att man inte längre får tårar. Känslor.
Jag byggde upp toleransen. Sorry. Mot lök. Nej, mot känslor.
Är det här kontroversiellt? Iran, jag vet inte. De har ju toleranta. Det är ju inga trick som biter på dem.
Det är helt okej när det är iranier.
Mm. Ja, just jättebra. Det. Det om älgstek tartar skriver TS: den går snabbt att göra och den är god. Och käka älgbitarna direkt i burken kan vara lite läskigt, men den stora mängden råa lök balanserade de skarpa smakerna. Lök som är så himla oskarpt.
Tänk att sitta och peta ut löken.
Älgtartar till förrätt blev det alltså den här fredagen. Han lägger upp en bild på hur han preparerar huvudrätten. Det finns en bild på det här också för er som lyssnar som jättegärna vill se. Med en instruktion i hur man lagar den. Man ska inte lägga i torrfodret innan vattnet kokar, för då blir det bara en köttsörja, alltså kattmat. Man kan säga att det som en gång började som ett enmansprojekt numera efter ett tag i tråden är en matblogg med bilder och allt. Och även fans. Mind the Gap skriver till exempel: det såg ju ännu mer motbjudande ut än vad jag föreställt mig. Och Meiser skriver: jag beundrar dig för att du vågar, men avskyr dig för det du gör. Men alla är inte stöttande, lika stöttande. Det finns haters i tråden trots att TS undanbedde sig dem. Harkelight skriver till exempel: inte för att vara otrevlig, men rent ut sagt vidrigt. Lyxarsle svarar: jag vänder mig emot att du är så neggig när du själv inte ens har testat det. Det rör sig om delar av kött som våra förfäder käkade hela tiden. Det finns säkert dokumenterat på någon sten någonstans.
Säkert.
Det är en sån jävla näringshets i dagens samhälle, men samtidigt så stoppar producenterna korvar och kebab fulla av allsköns skit som du bara stoppar i dig utan att tänka på det, som du var inne på. Och nu när jag säger att jag inte låter mig luras längre utan helt enkelt äter den 50 gånger billigare kattmaten, då är jag vidrig. Fuck off! ap försöker lugna. Det enda jag tyckte var sjukt äckligt, det var spadet som rinner ut från ditt älgtorn. Det var det enda.
Ja, det var faktiskt jävligt äckligt.
Crazy cop killer frågar: undrar inte dina vänner varför du har en säck med kattmat hemma? Lyxarsle svarar: kattmaten har jag på mitt rum. Det är inte helt enkelt att hålla hemligt eftersom att jag lagar mat i ett delat kök i studentkorridor då, helt enkelt. Jag har mött folk ett par gånger och en gång frågade en granne vad fan var det var jag åt för någonting. Jag kommer inte försöka dividera med dem för jag skiter i dem. Nej, det kommer han inte göra, utan han fortsätter lägga ut recept och bilder på till exempel en första klassig gulaschsoppa som han har fått till riktigt bra, men ändå lyckas han inte vända skeptikerna. Mork från Mork lanserade ett påstående om att man kastar ner döda hundar och katter i kattmatskvarnen och gör frolic och mjau 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 mat utav dem. Han avslutar sitt inlägg med ett ironiskt bon appetit. Lyxarsle ger svar på tal. Att folk på olika sätt är neggiga och kommer med lögner av den här typen beror helt enkelt på att de är avundsjuka. Mm. Avundsjuka är rätt ord. Det är det. Och avundsjuka ska de faktiskt vara på Lyxarsle som lyckats spara ihop till sin resa. En tågluff i Europa trots det krassa stödet genom att äta
kattmat!
Precis. Och nu så ska jag ta upp ett exempel på ojämställdheten i Sveriges land. För när Lyxarsle meddelar om sin kattmatskost, ja då kommer det avrådan och haters. Men när tjejer drar i sig torrfoder som om det inte fanns någon morgondag, som till exempel Bill Hicks holograms tjej brukar göra, som han skriver om i en annan tråd, då låter kommentarerna istället så här. Lost in Darkness skriver: frågan är varför du stör dig så mycket på det? Jag hade tyckt att det var kul med en tjej som inte är som alla andra. Skicka henne till mig. Jag hade gärna haft en pussycat. Buranche skriver:
det var fruktansvärt.
Så äckligt.
Ja. Buranche skriver: köp ett fint halsband till henne. Svart sammet till exempel. Med en liten pingla fram till. Och Mollusken skriver: det är inte så farligt att äta kattmat. Det är faktiskt helt okej. Dock så är det lite äckligt när det är kallt. Joina din tjej så kan ni ha en myskväll med kattmat framför tvn. Ja, riktigt, de kommentarerna får ju inte Lyxarsle, som efter ett tag rapporterar att han rasat i vikt och fått utslag över hela kroppen, men att han inte tror att det har någonting alls att göra med hans diet.
Just det.
Så kan det vara.
All right. Den här veckan har jag snöat in lite på översättningar i filmer och tv-serier.
Åh, vad roligt.
Ja, det är lyckade och det är mindre lyckade. Mest mindre lyckade, såklart. Det är mycket roligare. Och det är också de som får flashbackarna och startar massa arga trådar. Det är ju roligt, det här. Alltså, det känns som att... liksom en riktigt dålig översättning, den kan verkligen få vingar, leva kvar i folks medvetande hur länge som helst. En favorit som många har är från Bruce Lee-filmen Fist of Fury. Och så här skriver Keffemil som har den på VHS: när Bruce har stormat japanernas dojo och spöat alla, så river han sönder en pappersskylt och proppar in den i munnen på två japaner. Och sen säger han: den här gången var det papper, nästa gång blir det glass. Och det där, nästa gång blir det glass, visar sig att det är någonting som liksom folk säger då och då. Finns folk på Flashback som vittnar om det, och en och annan pojkvän född på 70-talet. Men jag har aldrig hört någon säga det i ett slagsmål: nästa gång blir det glass.
Men det är ju en belöning.
Ja, precis. Det var glas egentligen. Glass. Men en annan klassiker, och den här minns jag väldigt väl, det är scenen i Den nakna pistolen när Priscilla Presley står i en kjol på en stege och ska plocka ner något från vinden, och Leslie Nielsen står under och tittar upp och säger: nice beaver. Han står precis under hennes kjol då. Har ni sett den här scenen?
Nej,
ni har inte det? Okej, okay, ja. Skämtet är i alla fall att det hon tar ner från vinden då är en uppstoppad bäver.
Bra skämt.
Ja, det är jättebra skämt. Och säger: thanks, I had it stuffed yesterday. Och det är väldigt svårt översatt. Jag tror kanske jag såg den här filmen 60 miljoner gånger i min barndom. Och jag visste ju inte att beaver betydde någonting annat än bäver.
Nej.
Det här var ändå min favoritscen. Trots att jag inte förstod skämtet. Jag tyckte det var så himla roligt. Men det var... att hon hade en uppstoppad bäver.
Men de gjorde en direkt översättning bara så. Just bäven.
Det hade funkat.
Det har funnits lite olika versioner. En version som användaren The Beast har sett är, då översätts Nilsens kommentar med trevlig gnagare. Och det har jag för mig att den gjorde i min med. Och då försvinner ju skämtet fullständigt.
Verkligen.
Men det behöver ju inte det, för det är bara kul med en bäver i alla fall. Cosmic Kid har sett en annan textning där Leslie Nilsen säger vilken lurvig sak. Det är helt okej ändå. Det har ändå kommit någon vart.
Tänk jag att ett staft just det.
Ja, men det är så jävla roligt. Hemma hos er där tjejer. Det finns mängder med roliga exempel också i tråden värsta översättningsmissen. Kane Gothenburg berättar om en miss från serien Vingar som gick på Kanal 5. Ja, du kommer ihåg. Ja. Det var i Australien, va? Att de var piloter.
Jag tror det. Typ. Ja. Ja, det var väl någon, ja precis. Jag minns inte exakt. Jag minns bara vignett.
Ja, jag kommer ihåg att jag alltid var lite besviken när det var. Ja, att man var lite så, åh nej, kan det inte vara Jenny Jones? Jag vill se en hora som får stryka med tjockis. Att man var lite så, åh, det här långsamma vingar.
Jag förstår inte alls vad ni pratar om, för jag hade bara landsbygds-tv. Ettan och tvåan.
Jag hade också det länge, men lagom till vingar kom.
Så kunde du koppla upp det här händer i alla fall, berättar Kane Gothenburg. Tjejen som jobbar i serveringen på flygplatsen är ironisk över sitt jobb och säger angående detta något om rubbing shoulders with the cream of society, som ju betyder typ frottera sig med fint folk, gräddan av samhället, men tydligen tyckte Kanal 5s översättare att en direktöversättning var på sin plats, varvid detta översattes med massera axlarna med samhällskräm. Det är fan sjukt. Goner Stoner skriver, jag vet inte vilken film det var, men i samband med att någon slängde en handgranat och samtidigt drog av en see you later alligator, översattes det till vi ses kines. Flera, det är så jävla konstigt. Flera användare nämner Robin Hood Men in Tights. Har vi sett den?
Världens bästa film.
Så rolig film. Så rolig. Undrar om den håller.
Nej, jag vill inte veta.
Nej, jag vill inte veta om den håller. Den håller, säger vi bara. Där är i alla fall raden Now We're in Deep Shit med och översatts till nu ligger vi jävligt brunt till.
Oh,
alltså det här är helt sjukt. Den här filmen är från 93.
Oh.
Undra om det var den filmen som myntade begreppet att det ligger brunt till och att det är brunt. Kanske.
Ja, okay.
Vem vet. Användaren Tona berättar om Bondfilmen Levande måltavla A View to Kill. Så här skriver Tona. När luftskeppet med de båda skurkarna Christopher Walken och Grace Jones flyger in över Golden Gate-bron och San Francisco säger de följande. Grace säger what a view. Och Christopher Walken säger to a kill. Och på svenska översätts detta med vilken utsikt. Tokyo. Alltså det är ju facit. Det är ju i titeln på den här filmen. A view to kill. Den heter ju det. Den heter ju inte what a view to. Vilken utsikt Tokyo.
Nej, det var slappt.
Det hade ju varit å andra sidan hedersamt för dem om de hade översatt själva filmtiteln till det också.
Ja, det gjorde de inte. Ja. Däremot översatte de den till levande måltavla. Så det hjälpte kanske inte så jättemycket i det här fallet. Och det för oss in på det där med översatta filmtitlar på svenska. Ja, det är många
som... Det är gänget.
Det här är någonting som väldigt många stör sig på Flashback, ska ni veta. Användare Spader till exempel som skriver, jag blir mest störd på alla dessa idiotiska översättningar av själva huvudtitet på filmerna. När man har sett en film och så ska man snacka med en vän i Holland om den filmen och så får man svaret never heard of that movie. Det här, jag måste bara pausa här lite, för det här är en så himla konstigt specifikt problem som Spader har, att det är en vän i just Holland.
Ja.
Men ändå så skriver inte Spader när jag, utan när man. Ja, det är som att alla har en vän i Holland. Jag vet att det är lite så här petimetrigt och så, men jag tror jag blivit lite smittad av alla språkbesserwissrar i tråden. Så jag känner att Spader måste bestämma sig. Är det hans eget dilemma eller något allmänmänskligt?
Mm.
Vi får svar i tråden att det är allmänmänskligt. För Flashback, de hoppar på. Posta mängder med förslag på filmtitlar som är riktigt uselt översätta. Så det verkar som att alla har problem när de pratar med sina holländska kompisar.
Ja, du har väl en vän i Holland?
Ja, släkt. Det är väl inte riktigt samma sak, va? I alla fall. Absolut. Lekter kanske till exempel vill prata om filmen Tapeheads med en brevväxlarvän i Berlin. Men kunde inte eftersom den heter Filmsnubbar, Afrikagubbar och hemska svenskar. Här i Sverige. Nosferatus kanske har mött en skön fransyska i en bar någon gång. Ville snacka om filmen Swingers, men det sket sig ju, för i Sverige heter ju den. Du, var är brudarna? Det är så jävla sjukt. Kanske att Bastardo har varit på en jobbintervju i Dubai. Vill berätta att hans favoritfilm är The Barefoot Executive. Men ingen fattar ju det, för den heter Tappa inte sugen fast du är luden på svenska. Ja, men ni fattar. Hudson Hawk blir höken är lös. Det påpekar Turbo 75. Affelindo Embra påminner om den sjuka gången när någon bestämde att My Blue Heaven i Sverige skulle heta Hur jag lärde en FBI-agent att dansa Marengo.
Just det. Ja, det är faktiskt otroligt. Är det, jobbar vi ungefär i samma tidsepok eller är detta beständigt oavsett?
Nej, men det här var som allra mest skulle jag säga i början av under 90-talet. Ja. Jag kommer ihåg att jag såg en film med Nicolas Cage som hette The Tip. Som handlar om att eller vänta, jag behöver inte förklara vad den handlar om. För den svenska titeln är Polis ger servitris $2 million i dricks. Vilket också är exakt det filmen handlar om. Men det vet man ju innan man ser filmen. Spoiler. Ja, ja, ja. Det är ganska stor spoiler.
Men, ja, det är väl baserat på en verklig händelse, tror jag.
Det kanske det är.
Men man undrar ju var sån här översättningskulturen kommer ifrån. För det är ju lite pilsnerfilms vibbar.
Verkligen. Där tror jag fan du är något på spåret. Att man kände, de kände att den svenska publiken, de gillar revyer, de gillar fars, de gillar Lasse Åberg.
Ja,
att, och därför så måste de här liksom, filmtitlarna ha lite sånt känsla.
Just det. Och på den här tiden på 90-talet, då fick ju till och med Stefan och Christer vara på TV. Det var ju liksom våra nationella underhållning.
Precis.
Att det var tvunget att det skulle rimma i titeln för att någon ens skulle vilja kolla på det.
Det måste ligga någonstans på den här Stefan och Christer.
För att man skulle förstå att det var TV.
Alltså det måste ju vara förklaringen. Dock vill jag bara säga att det förklarar inte den helt sjuka traditionen som också finns att översätta engelska filmer till andra engelska filmtitlar i Sverige. Som att Barbarian Queen i Sverige heter Queen of the Naked Steel. Varför? Ja, det vet ingen överhuvudtaget. Mm. Buskisnamnen gillar man ju mer. De har lite jävla svung i sig. Användaren Bruce Wayne river av ett jävla gäng med buskistitlar. Några godbitar är All Through the Night som har fått en otroligt svenska översättningen Kalabalik i högkvarteret. Filmen Big Bad Mama som på svenska fick heta Häftiga kurvor, stå på. Jag vet inte vilken av de två som är mest Stefan och Christer. Du får vara Stefan och Christer expert Emma, vilken hade du gått och kollat på? Kalabalik i högkvarteret eller Häftiga kurvor, stå på?
Nej, men det är ju självklart Häftiga kurvor, stå på.
Men
det,
stå på, kliv på hade man ju fattat. Men stå på. Det är obegripligt.
Men då tänker man att det ska vara skidor också.
Stå på.
Men det känns som att det är en längdskidsreferens. Alltså så här, häftiga kurvor, stå på i spåret.
Ja!
Men det har ingenting med Big Black Mama att göra.
Big Black Mama, nej, verkligen inte.
Man tror att man köper någonting om vinter-OS.
Stå på eller gasa på kanske.
Ja, gasa på, det känns också rimligare. Ja, det är konstigt här. Alltså det finns ju fler buskisöversättningar. En som användaren Lammen 78 kommer med till exempel är filmen Mr. Baseball som i Sverige fick heta En buffel i tehuset. Mm. Hur fan tänkte man där, undrar Lammen 78. Och det undrar fan jag med. Man har ju liksom hört om elefanter i porslinsbutiker. Det är väl ändå ett uttryck. Buffel i tehus, är det typ en mildare variant av, eller jag vet inte, eller kanske den skulle heta typ En elefant i porslinsbutiken, men så kanske de hade sett filmen och tänkt att, men det gick ju inte så jävla dåligt för han, Mr. Baseball.
Han var inte så klantig.
Nej, precis, så att det kanske blir helt missvisande med En elefant i porslinsbutiken. Jag vet inte, man kanske måste se filmen för att fatta, det är så jävla konstigt i alla fall. Ralger nämner skatefilmen Trashing, coolt namn, som i Sverige fick heta Gängkrig på rullbräda. Inte riktigt lika coolt namn. Och flera användare nämner filmen Them från 1954 som handlar om muterade myror. Vilket gör att många blir väldigt förbryllade över att den på svenska kort och gott heter Spindlarna. Ja, det finns så jävla många konstiga översättningar.
Men vilka är det? Man ser ju ändå rummet framför sig där de har suttit olika...
Ja.
Vad är man copyright? När man ska komma på...
Exakt.
Alltså hur fan har det gått till?
Varför blev det inte myrorna?
Jag tror att det är en person.
En person som,
alltså,
gör det här.
Som inte har någon att bolla
som
med.
Som har gått i pension nu. Gängkrig på rullbräda. Att de inte kände så här, den här filmen om skateboards, den riktar sig nog till en yngre publik. Vi frågar en enda ung person om de tycker det känns coolt att se en film som heter Gängkrig på rullbräda. Ja, det är många dåliga översättningar, det är det. Och det är rätt lätt att göra sig rolig när liksom översättarna misslyckas. Det är som användaren Lucifer579X skriver. Det är lättare att vara en översittare än en översättare. Och jag tänkte att jag faktiskt ska illustrera lite att det kan vara rätt jävla svårt. Vi har ett exempel här på tråden. Hur vill ni översätta douchebag till svenska?
Ah, den är svår. Där går man produkten finns ju nästan inte här. Nej. Vad jag vet i alla fall.
Nej, men precis. Man blir väldigt förvirrad. Liksom. Mm. Och även om man inte ens tänker på vad det betyder i sin liksom, ordagranna betydelse, så kan det vara ganska svårt på en svensk översättning ändå, så som det brukar användas. Alltså, först så är flashback så här. Ja, men det är liksom ganska jämnt mellan skitstövel och det lite modernare skithög då. Mm. Men det här är två ord som varken jag eller mig vetligen någon av er två någonsin har använt i tal.
Nej, det blir också så. Jag är en tonårig skithög bebis.
Ja, men precis. Jättedålig översättning. Jättedålig översättning. Och douche är ju rätt bra, för man fattar ju direkt vad man menar när man säger att någon är en jävla douche.
Verkligen.
Ja, i alla fall. Det är väl helt okej av översättningar, men saknar någonting. Och det tycker TS också, han skriver. Ja, jag kan tänka mig att man i undertexter etc. översätter uttrycket till skitstövel. Men enligt mig tycker inte det in hela andemeningen. Skitstövel är typ en ond person. Någon som kanske slår sin flickvän eller plågar djur. En douchebag, det är liksom någon som tar sig själv på för stort allvar och bara allmänt är oskön. Detta grundar jag till exempel på denna bild. Skulle ni kalla dessa för skitstövlar? Och så länkar han till en bild med titeln The Douche Douchebag Army, som visar liksom tre identiska dudes som har varsin tub med vax i håret och lite så här slämmiga flin och exakt likadana flickvänner då. Eller som Don Siegel beskriver det, att det är lite mer som en stekare kanske, någon som har sån här igelkottsfrisyr, tight skjorta, lite solarie, orange hudton, designer solglasögon. Och så börjar folk liksom föreslå andra ord som så här mähä, flane, flöjt, praktarsle, fittlus. Mr. D tycker rövhål, det funkar väl ganska bra. Jag tycker kanske att ollon, som jag oftast brukar använda, funkar rätt bra i sammanhanget, eller hur? Mm. Och Kasus hämtar några förslag från synonymer.se, men de känns ju som hämtar ur nordisk familjebok från 1600-talet. Då är det typ så usling, fähund, lymmel, knöl och tölp. Det känns inte modernt.
Nej, det är sånt som står på runstenar.
Ja. Exakt, din tölp. S-hund temporär hänger upp sig på ordets originalbetydelse då. Mm. Alltså någon slags vaginaltvätt.
Jag trodde det var en rövtvätt.
Nej, douche är alltså för att tvätta själva från början.
Okej.
Så S-hund föreslår där vaginallavage. Och det ligger lite gött i munnen. Mm, ja. Men det är också risken att man själv blir en jävla douche om man går runt och kallar folk för vaginallavage i Sverige idag.
Bidé-frisé.
Ja, kanske. Det är mycket bra. Mm. Ja, nu är vi igång. Ni får gärna skicka in om ni har några förslag på douchebag. Jag tycker verkligen att vi kan nog komma fram till någonting här. Najas försöker också sätta fingret på den här dimensionen som saknas och skriver: med tanke på hur det används har jag alltid ansett att det ska vara ett visst drag av slämmighet över den som blir utsatt för skällsordet. Slämpropp eller liksom eller något liknande på svenska. Och Gidangisk håller med om att skitstövel, det får inte med hela slämmigheten som douchebag innebär, men han har inget bättre förslag. Ingen lyckas hitta det perfekta ordet, förutom jag då, ollon är det som är rätt. Detta fick mig i alla fall att tänka på hur svårt det är att översätta engelska till svenska när det kommer till de här uttrycken och vitsarna. Och även om man ibland kan förstå precis vad ordet betyder på engelska, eller varför bäven är rolig, eller att den är rolig, trots att man inte förstår varför, så kan det vara ett väldigt svårt uppdrag att komma på ett bra ord för att förmedla samma sak på svenska. Om det är någon som känner sig sugen på att testa, då kan jag tipsa om tråden översättningstestet som får män att gråta. Klarar du det? Där trådstartaren Last Minute Mike har postat ett test han fick när han sökte jobb på en översättningsbyrå. Det är fruktansvärt.
Wow. Alltså. Mm-hmm. Ja. Klart att man får ett test, men det har man aldrig tänkt på.
Nej.
Och då får de en omöjlig uppgift. Då.
Ja, får män att gråta som tror att de är bra på engelska. Liksom. Och när man läser den, då får man fan en ny respekt för folk som översätter film och tv. Vilken jävla bespottad yrkeskategori, va? De sitter ju i samma rötna stol som politiker och fotbollstränare. Vad man än gör så gör man fel, och alla andra kan alltid bättre. Men så tjänar de inga pengar i jämförelse med de här. Och vilka är de här obesjungna hjältarna egentligen? Det har Flashback svar på, eller i alla fall vem en av dem är. För det finns en översättare som Flashback hatar extra mycket. Det är nog den enda de hatar så mycket att de har orkat kolla klart hela avsnitt när de tycker det har varit dåliga översättningar för att få veta vad den jävla översättaren heter. Enligt Flashback är det alltså denna översättares fel att ledmotivet i Family Guy ens är översatt, vilket är irriterande nog för många, men dessutom felaktigt så att de på svenska säger Lucky är en familjefar när huvudpersonen absolut inte heter Lucky utan heter Peter. Och det här är någon, alltså den här översättningsmissen, den är på Flashback hur många gånger som helst och de blir så jävla arga. Men den här översättaren har också översatt Deep Fry a Buffalo till djupfrysa en ko. Och The Cat Needs Its Medication till Katten Behöver Sin Meditation. Den här översättaren har dessutom bytt ut namnet på i stort sett varenda amerikansk kändis som refereras i ett program, även kvinnor, till Paolo Roberto. I ett avsnitt av Simpsons säger Homer Bring me my ranch dressing hose, och så sprutar de ranch dressing rakt ner i munnen på honom. Och den svenska översättningen är Ge mig gödselslangen. Det blir en helt annan jävla innebörd. Och den som har gjort sig skyldig till alla de här övertrampen, det är ingen mindre än Alex Schulman, som var översättare innan han blev vad han nu är nu.
Wow, det här var det
sjukaste
jag har.
Eller hur? Ja, det var faktiskt otroligt. Jag menar, han lever ju ändå på att skriva romaner.
Ja, och... ja, ja, snacka om att ha away with words. Men vet ni vad han har gjort? Han har ägt den här situationen. Han har erkänt. Han har bett om ursäkt. Enligt användaren Von Drake med motiveringen Jag kunde inte engelska när jag översatte avsnitten.
Det var ändå mäktigt. Ja.
Men han har ganska många övertramp på sitt samvete, ska vi säga, som Flashback eventuellt har missat. Så här säger Schulman till exempel när han blir intervjuad på YouTube om det här av något bemanningsföretag. Det är väldigt udda.
Jag minns att jag översatte She died in a freak rugby accident till hon dog i en rugbymatch för utvecklingsstörda.
Men vi får väl också tänka.
Jag minns att jag översatte She died in a freak rugby accident till hon dog i en rugbymatch för utvecklingsstörda.
Det är innan Google då,
innan.
Man kan också tänka sig att han bara var jävligt slapp. Ah. Alltså att han egentligen bara ville så fästa på Stureplan.
Ja, ah, precis.
Men och så bara,
det,
men det var alltså då att han inte kunde engelska.
Han kunde alltså inte engelska. Ah, det är riktigt sjukt. Han har kanske gjort bort sig mest av alla översättare. Men han är inte den enda som har gjort bort sig. Använda ninjan har en teori om varför det blir så jävla konstigt med översättarna ibland. Lite som ni var inne på innan faktiskt. Ninjan skriver, vet inte om fler lagt märke till denna lilla obskyra detalj, men jag har en teori om svensk TV. Vad jag tror är att de har hyrt in en liten pervers tant som översättare. För när de i amerikanska serier häver ur sig lite halvt oskyldiga svordomar, då översätter denna tanten dem till något mycket värre. Ett axplock av några tillfällen som jag kommer på rak arm är i Dawson's Creek, där någon säger You're always ending up on your back. Och den svenska översättningen är Du knullar runt hejdlöst. Eller i Nemesis på sexan, där någon säger damn, så blir den svenska översättningen fitta också. Någon mer än jag som har lagt märke till detta. Och jag tror fan det ligger någonting i ninjans teori. För det är många användare som har märkt de här översättningarna. Att ämnet typ helt oprovocerande leds in på sex i den svenska översättningen. Fast det är helt okåt stämning i originalet. Heilige har ett sånt exempel. Den skriver, i kultfilmen Breaking Point ber en kille en annan om en cigarett och är lite cool och säger Got a cigarette, motherfucker. Och den svenska översättningen är Har du en cigarett din kåta jävel? Känns, det är konstigt, jag håller med. Det känns lite som att någon liksom tvingar på en deras egen snuskiga fantasi. Jag vill faktiskt ha samtycke när det kommer till det här. Och visst, många amerikanska svordomar som fuck exempelvis har ju sitt ursprung i sex. Men det kan ändå fan bli ett övergrepp, som när FSD, FSDF berättar om när han såg en film på Ålandsbåten. Varje gång de sa ordet fuck översattes det till kyss fittan på svenska textremsen.
Ja, det är för sig mitt favorituttryck. Det blev jag jätteglad att höra.
Ja, men det blev det. Men den här användaren som fick se det här skriver i alla fall helt obegripligt. Eftersom det är ett rätt frekvent ord i amerikanska filmer, fuck, blev det hela snart burleskt. Speciellt eftersom att mamma satt bredvid mig. Mm. Ah, väldigt många kyss i fittan blir det. Och det där har man ju inte bett om. Alltså användaren Hayward har ett annat exempel på en oombedd upptrappning. I någon översättning av den barnvänliga Forrest Gump blev get your ass in here till baxa in bögarslet. Vilket kanske är lite malplacerat i denna gemytliga Hollywoodfilm. Baxa in. Det måste ju vara lite sen damn som säger det.
Damn.
Baxa in bögarslet. Gato 12 skriver så här: kolla på katastroffilmspektaklet 2012 och där skriker Woody Harrelson I've got goosebumps, och det är översatt till jag har ståfräs. Ja, det är ju ändå att han har stånd liksom, och översatt han kanske tänkte ståpäls, men på något sätt blir det ändå ståfräs. Och då undrar man, finns det en kåt agenda eller finns det en kåt liten tant? Men jag fattar, vill jag säga till dig Agneta, att det är ett ensamt jobb att vara översättare, men jag tycker ändå du måste sluta sitta och kåta upp dig på allas vår bekostnad. Men oftare är det faktiskt åt andra hållet, att motherfucker blir din stygging eller damn it, den salte röv. Det är så sjukt. Eller eat shit motherfucker, ät gröt din fårskalle. Sverige är ju lite gulligt ändå.
Faktiskt. Jag kollade på Ensam hemma igår och det skrattade mycket åt översättningarna. Ja, ja, att det är så gullig gulle.
Ja, men precis, de försöker göra det lite mysigt.
Ända lyktan och sånt, mycket.
Det finns en översättning på det här temat som Brain Disorder har hittat på The Tom Green Show, och när poliserna säger next time we'll put you in jail översätts det med ajabaja. Och det är ändå gulligt. Eller som Bogaleffe har hittat i ett Simpsons-avsnitt, där översätts Creedence Clearwater Revival med Hjärt-Åkes orkester. Ja. Det är så jävla konstigt att tro att fler svenskar har koll på Hjärt-Åkes orkester än på Creedence. Mm. Dr. Spankel har sett på Garden State med Zach Braff och Natalie Portman, och när paret ska gå hemifrån säger Portmans brorsa peace out player, och på svenska blir det skyrre svenne. Det är lite gulligt faktiskt. Ibland så blir det bara konstigt och inte gulligt alls. Gattuso berättar om scenen i Die Hard där hjälten Bruce Willis säger yippee-ki-yay, motherfucker. På Gattusos VHS-version säger han istället gå runka Hans. Och visst, skurken heter ju Hans. Ja. Så det är inte helt fel, men det är fan inte helt rätt heller.
Nej,
det
vill jag ändå säga. Inte riktigt lika svungigt.
Yippee-ki-yay, motherfucker, gå runka Hans. Oh, Gender Blender har också hittat en otippad översättning. Gender Blender skriver i Rescue Me på sexan i söndags, då skäller Tom Gavin ut någon och använder bland annat ordet asshole, som översättaren väljer att översätta till rövjök. Pastejköket svarar det verkar ha spridit sig. Jag såg på Lake Placid igår i scenen när polisen frågar ut tanten som matar krokodilen, säger hon något sånt okej, officer fuck meat, vilket blir okej, konstapel rövjök. Vad hela friden betyder det? Ja, det kan man fråga sig, men det här är ett ord som tydligen bara finns i översättningar.
Fy fan, sagt, vi pratade ju om, det var nog i någon Patreon-grej vi gjorde, om en översättning från norska Skams luremus.
Ja, just det.
Den har översatt, den svenska översättaren istället kallat för muffbluff.
Ja,
det är hatten av
där.
Ja, det är fan hatten av där.
Ja, det är riktigt snyggt gjort. Det är fan, muffbluff är ju svinbra.
Det är så jävla bra.
Ja, men det är grymt där. Det är kul att de kör, men ibland blir det fan fel när de försöker. Särskilt när de försöker gulla till dialogen. Lord Stalin har ett bra exempel på det han skriver. I en gammal amerikansk film från 80-talet som släpptes på hyrvideo i Sverige fanns det en värsta översättningsmissen jag har sett i hela mitt liv. Två snubbar, poliser, sitter på en bar och pratar om en gammal skummis. En av dem säger he was a child molester, och detta översätts till han var ett skärmtroll. Det är inte samma sak. Det är det inte. Och det vill jag att alla barn där ute ska veta.
Men då är man slapp. Då är man inte dålig på engelska. Då är man slapp.
Jävligt slapp. De tänker nog skärmtroll. Men tack och lov är det inte bara vi töntiga svenskar som översätter töntigt, utan det gör också andra i Norden. Svedjebonde har också sett Die Hard, men han såg den på norska och kan där rapportera följande av översättningar. Istället för go to hell blir det dra till Blocksberg, och yippee-ki-yay motherfucker är hypp hypp din dritt. Jag kan säga det på norska, kan du säga det på norska?
Hipp, hipp, din dritt. Men den var ändå bättre tycker jag än den vi hade.
Vad en god runka Hans. Ja. Och gå, inte dra. Inte stick, utan gå. Gå
långsamt.
Ja, och runka.
Dritt, jag trodde de alltid sa drittsäck.
Ja, nej, hipp, hipp, din dritt. Ruby T skriver, den roligaste översättningen måste vara den norska texten till Fresh Prince-introt. Och då är det... Och jag sa till chauffören, ha det på badet, din gamla örn. Riktigt konstigt.
Ha det på badet, det är väl också ett begrepp, tror jag.
Precis, det verkar som att den här översättningen då är starkt inspirerad av det norska uttrycket ha det på badet, din gamla chokolade. som inte ska förväxlas med uttrycket hallå på do, din gamla sko. Som betyder ungefär samma sak. Det här är tydligen hälsningsfraser som handlar om att någon ska gå på toaletten. Och där, här har det blandats ihop på något konstigt vis. Men allra värst översättning, det kanske är då är användaren och Boyglas som har hittat. Och Boyglas skriver, i första utgåvan av Sagan om ringen i Norge fick Sauron heta Sören. Sörens ondska. Även filmtitlar.
Sörens öga.
Sörens öga. Oh, gud. Filmtitlar då? Jo, de översätts också ibland till något skittöntigt i våra grannländer. Smockar skriver, tacka vet jag danskarna. De har översatt Clockwise, som heter Ursäkta, vad är klockan? I Sverige, till Kuk i timeplanen. Kuk i timeplanen. Bastardo berättar att Beverly Hills Cop, som heter Snuten i Hollywood i Sverige, lanserades i Danmark under namnet Frekere en politi till är det. Och Chipmunk flikar in att de på dansk tv brukar översätta holy shit till kors i röv. Finland då? Jo, Dr. Agonen skriver att filmen Underworld heter Varjonen Valtakunta på finska. Och det betyder farornas kommun. Det låter inte så. Underworld, farornas kommun. Och avslutningsvis vill jag hinna med ett par exempel på riktigt bra översättningar också. Ni vet som när No Way Jose blir sällan ställan. Då blir man så jävla glad. Henges har ett annat exempel. Apropå översättare med humor så måste den som översatte Mel Brooks History of the World haft vissa problem med repliken Don't get saucy with me, Bearnaise. Och Bearnaise då, det är alltså efternamnet på en av kungens rådgivare. Men Henges fortsätter, till slut var det var inte bearnaisevis nu. Vilket ändå kan betraktas som godkänt.
Ja, får man ändå säga.
Får man säga. Kollbasen har kollat på Dum och dummare med Jim Carrey. De åker i sin skåpbil och en polis på MC försöker få dem att stanna. Polisen säger, pull over, pull over. Och Jeff säger, no, it's a cardigan, but thanks for noticing. Och översättningen blev, försöker ni sticka? Nej, den är virkad. Slutligen berättar användaren Risa om en hiphop-dokumentär från 80-talet där Ice-T försöker förklara hur mycket hiphopen har utvecklats sedan starten. Och Ice-T säger något i stil med back in the days everyone rapped like put your hands in the air and wave them like you just don't care. Och på textremsan kunde man läsa förr i tiden pratsjöng alla upp med kardan, skit i vardagen. Flashback forever. Fint jobbat ändå.
Verkligen.
Gud.
Ja, det var bra jobbat.
Ja, jag känner att jag har ny respekt för översättare.
Ja, de får väl betalt för ord, de stackars jävlarna.
Ja, det kanske de får. Ja.
Då borde man vilja ha många ord, ja. Inte bara röv, utan röv, gök.
Ja, röv, gök.
Så får du.
Frågan är om det är per original ord. Ja, jag vet
fan.
Det får vi gräva vidare i.
Ja, verkligen göra.
Och även tacka för oss för den här veckan, hörni.
Ja. Tusen tack, det här var kul. Tack till våra lyssnare.
Tack till våra patroner.
Och tack till Flashback.
Ses igen. Och hörs framförallt nästa vecka.
Hej då!
Hej, hej!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional, unprofessional. So if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.